Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vad är det? Bar eller? Som du sitter och smaskar på?
Vi har passerat lunchtid nu och jag har inte hunnit äta lunch. Då fick det bli en jävla bar här. Nedsköljd med Loka, jordgubb, granatäpple.
Alltså, man ska inte dricka mineralvatten med massa jävla frukter i. Hej och välkomna till GP's fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Blåvitt, Häcken, ÖIS, Utsikten och GAIS, damer och herrar, pojkar och flickor, men framförallt vi plockar upp de mest intressanta diskussionsämnena och händelserna från fotbollens värld varje vecka. Vi som gör det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Troler. Men Filip, han är på skidsemester och glassar runt på någon stekig after ski just nu. Men Linus, du är här och vi ska ta oss igenom de hetaste frågorna kring våra lag just nu. Men först, det har ju precis varit landslagsuttagning. Vad studsade du till på?
Först måste vi kritisera Filip för att ha närvaro på plats en av tre poddar. Alltså, vad är det här liksom?
Nej, den är inte stark. Nej. Men jag tyckte att jag gav ju han en liten subtil känga där. Men du tycker...
Jag tycker att vi behöver kängan ska vara ännu större. Det här är långt ifrån godkänt.
Ja, nu är inte Filip troller här och kan försvara sig som de brukar säga i statstelevisionen. Men skitsamma. Vad studsar du till på landslagsuttagningen?
Ja, eftersom det redan igår var det väl började cirkulera uppgifter på att Elanga skulle komma med, så studsade man inte så mycket på det. Då var det väl mer Hergota, Brandimir Hergota, Tysklands proffset där, som väl är med för typ första gången på 8 år eller något sådär. Den såg man inte riktigt komma. Kul för honom. Och sen att Jens Kajust inte var med. Där fattade jag väl som att han är skadad och inte uttagningsbar, men jag tolkade Jan Andersson rätt. Jesper Karlström med istället. Det var väl det jag studsade på. Vad studsade du på?
Jag följde den här presskonferensen och ja, Elanga givetvis. Jan Andersson motiverade varför. Han pratade om Elangas snabbhet och hans avslutsförmåga. De får liksom in den snabba djupledsspelaren med ett bra avslut. Brandimir Hergotas, precis som du sa, inte varit med på 8 år. En poängspelare i Jan Anderssons värld, gör mål på allt, men även mycket straffar och sådana grejer. Jesper Karlström beskrevs då som en tvåvägs mittfältare, mer mobil än stillasittande. Som Janne uttryckte det, som har tagit ett steg till i Polen då. Det är ju den gamla Djurgårdsmittfältaren då, som ju var en överraskning helt klart. Man kan väl se det lite lite den uttagningen Karlström där mot bakgrund av vad Janne Andersson också sa om att möta just Tjeckien då, att det är ett fysiskt lag, springer mycket och är aggressiva, och att i den här matchen kommer det bli viktigt med spelare som kan hantera luftspelet och skydda egen box, som Janne uttryckte då. Han ser väl framför sig ganska mycket kamp helt enkelt.
Men tror vi att Jesper Karlström kommer spela ändå?
Nej.
Ibland känns det som att de här, ofta de spelarna man fastnar på, det är sådana som inte ens sätter sin fot på planen när det väl blir match. Jag har svårt att se att Hergota heller kommer få någon speltid egentligen i de här matcherna. Så att ja, det blir en på något sätt oviktig diskussion, men ändå intressant att föra.
Så är det ju. Däremot så just den matchbilden där med att skydda egen box och hantera luftspelet, den lär ju bli högst relevant då. Man vet ju inte riktigt exakt var den här samlingen kommer ta vägen. Det är ju först på fredag det kommer ett besked från CAS då, idrottens högsta domstol eller idrottens skiljedomstol då, huruvida Ryssland verkligen blir avstängda, huruvida Polen kommer vara direkt kvalificerade. Och sen så handlar det också om att Sverige måste besegra då Tjeckien för att komma till den här andra matchen. Så det är fortfarande ganska mycket som hänger i luften där. Vet du vad jag fick när jag hörde Håkan Sjöstrand, svenska generalsekreteraren, han pratade lite innan Janne, innan trupputtagningen. Jag fick lite känslan av att jag undrar fan om inte CAS skjuter på det här alltså. Han beskrev det ungefär som att det finns lite olika alternativ, och ett alternativ är att man helt enkelt spelar playoffet i juni. Jag fick bara en liten känsla av att det skulle kunna bli en sån utgång. Jag menar, om det här fördömda eländiga kriget tar slut om 2 veckor, det är ju likförbannat, det är ju inte fotbolls-VM förrän i december liksom. Måste man trycka in det i mars egentligen? Jag undrar om inte CAS skulle kunna hitta någon slags juridisk mellanväg där och kanske lägga det här i juni helt enkelt. Jag har ingen aning, det bara liksom slog mig, undrar om de inte gör så.
Och då blir det, denna samlingen blir bara Tjeckien-matchen då liksom, och sen...
Ja, i så fall så då tolkar jag det som att det skulle bli så, och så tar man helt enkelt resten om det är möjligt i juni istället.
Ja, det känns ju ganska logiskt på något sätt, för det är ju ingen, ur den synvinkeln är det ju ingen brådska som sagt med att spela kvalmatcherna med tanke på att VM ligger som det gör.
Nej.
Så ur den synvinkeln är det klart att man kan skjuta på det sen. Sen blir det ju bara krångligare och krångligare i hela den här soppan, och det måste vara krångligt även för landslagsledningen hur man ska planera. Och nu är det i och för sig Tjeckien, nu vet man, nu scoutar vi dem, nu är det dem vi ska möta, men sen i nästa match, hur blir det, vilka möter, alltså det är, och när då också, om vi ska lägga till den faktorn också, så krångligt alltihopa.
Så är det. På fredag får vi väl i alla fall ett delsvar då. Och jag, som sagt, det var bara liksom en känsla som slog mig. Det är liksom, ska man spela pengar på någonting, är det väl ändå att de stryker stryker ryssarna här, eftersom de gick på UEFA-linjen då, att de går på samma linje då när de ska förhålla sig till den här FIFA-avstängningen.
Men det är också svårt liksom, för jag tycker ändå landslaget har ju gått ut väldigt hårt liksom, att vi kommer inte spela mot Ryssland oavsett om de heter Ryssland eller spelar i Ryssland eller någonting i koppling till Ryssland. Och även fast, som du säger, om kriget tar slut om 2 veckor, vilket vi alla hoppas såklart, så jag har ju svårt att det ändå ska svänga så snabbt i den frågan, för det är ändå något fruktansvärt, och det har ju ändå hänt det som har hänt, så att det blir också då en fråga för landslaget, hur gör de då liksom? Vågar de stå på sig då och säga nej fortfarande då, vilket jag kanske tycker att man borde göra liksom, så blir det, ja, det blir krångligt och svårt. Och
ja, så allt. Är det ju. Så är det ju. Men man får tänka på det, att då kanske då har gått liksom 2 månader och vi är framme i juni liksom, och det har inte varit något krig på en månad.
Men är Ryssland förlåtna för allt de har gjort?
Ingen aning. Men jag menar, det har ju varit krig i världen förr liksom och så. Så att,
spännande moralisk diskussion.
Ja, det kommer det absolut bli. Och det är det ju nu också så att säga. Så. Men som sagt, fredag, svar. Zlatan Ibrahimovic är ju med, men Zlatan är ju avstängd i den första matchen efter det här liksom brutala överfallet från Spanien-matchen. Totalt onödiga varningen han tog där i samband med en hörna när han flög in i ryggen på en spanjor. Så han lirar ju inte första matchen mot Tjeckien, men är ju då tillgänglig i den andra matchen. Och apropå Zlatan, så var jag och såg Zlatan-filmen, Jag är Zlatan, som går upp på biograferna här i i veckan, också på fredag för övrigt, bygger ju på David Lagerkrans och Zlatans bok där, och den här 10 år gamla boken, den fantastiska boken ska jag säga, men filmen tycker jag absolut inte var lika bra. Jag ger den liksom max en 2, jag tyckte den var ganska platt och tom och rak liksom framgångssaga utan egentligen särskilt mycket alls som jag plockade med mig. Men det här kanske är en film för liksom en annan generation än den jag representerar. Det här liksom kanske är liksom en kids film om Zlatan någonstans. Min fråga är du laddad för Zlatan-filmen?
Nej,
på bio?
Det är jag inte.
Du garvar?
Nej, men jag trodde du skulle säga att jag du drar en parallell till att jag var kidsen och levde i någon annan tid än vad du gör. Så tänkte jag på att jag snart fyller 32 år.
Nej, jag
är inte taggad för den här filmen. Jag hade nästan missat. Jag visste att den skulle komma, men jag hade ingen aning om att det var nu. Så att jag kommer nog inte se den. Den kommer säkert flimma förbi någon gång i framtiden kanske, men jag kommer inte springa till biograferna får se den.
Nej, då får min sågning ingen bakläxa från ditt håll.
Nej, men du är ju lite bioexpert, alltså självtitulerad och självutnämnd filmexpert kanske.
Så att väldigt självutnämnd skulle jag säga.
Men med tanke på att jag är så långt ifrån det så litar jag ju på ditt omdöme i det här fallet.
Inte i andra fall då.
Nej, inte i andra fall, utan bara när det gäller filmer och sånt där. Så att jag ställer mig bakom den här tvåan.
Ja, det låter bra. Då ser vi fram emot Zlatans insatser i en eventuell playoff-final mot Polen då, mer än vad vi ser fram emot den här Zlatan-filmen.
Bra segment blir det i Polen.
Definitivt. Ska vi lämna landslaget och Zlatan och allt vad det är och be oss med till våra normala jaktmarker så att säga. Vi har ju här i stan bara ett lag som blir klart för semifinal i Svenska Cupen. Och det är ju då BK Häcken FF som är klara för semifinal borta mot Hammarby till helgen efter 3 raka segrar i gruppen. Senast mot Kristianstad där de vann då med 3-1. Imponerad av Häckens framfart i Svenska Cupen, Linus?
Ja, tyvärr har jag inte haft möjlighet att se så mycket matcher. Men det man har läst och förstått så har de ju sett väldigt starka ut. Väldigt spännande tyckte jag. Du var ju på plats senast så du får ju utveckla det här. Men väldigt spännande de testade Elin Rubensson som ny spjutspets. Det har ju egentligen varit en följetong hela vintern här hur de ska ersätta Stina Blackstenius. Det har inte kommit in någon ny spelare än och så helt plötsligt ser man Elin Rubenssons namn där uppe. Hon som var högerback i fjol är nu anfallare. Det var väl min spaning utifrån sett från den matchen.
Ja, och hon var otroligt bra där.
Ja,
hon är ju alltså, fick jag reda på i samband med den här matchen, hon är snabbast i laget enligt testerna de har haft under vintern. Snabbast på 10-20 meter då som de beskrev det. Hon är mest uthållig enligt det här jojo-testet som alla lag gör. Hon har alltså bäst kondition då. Och tillade tränare Robert Vilahamn när han berättade det här. Hon är väl förmodligen även bäst med bollen liksom. Så att hon det är ingen slump att hon kan spela på så många olika positioner för att hon är så väldigt, väldigt bred och bra på väldigt mycket. Men hon gav ju laget en helt ny dimension när man ser någon som spelar där uppe som vet exakt när man ska ta löpningarna, trycka tillbaka backlinjen, skapa ytor åt andra, ta med bollen framåt eller bara hålla i den och vända om. Liksom. Hon behärskar ju allting. Det är otroligt att se egentligen att hon klarar den rollen så bra också. Och jag tycker också att det är smart liksom av tränare Vilahamn där att hitta de här lösningarna i gruppen. För nu verkar det som att de parerar ju det här Blackstenius tappet på andra sätt egentligen. Jag tror säkert Rubensson kommer göra ett par matcher till i den där rollen när de anser att det behövs och sen väntar de helt enkelt in på i Hammarlund, så att de spar väl in en värvningspeng där helt enkelt och får väl lösa det till sommaren ifall liksom inte Hammarlund skulle komma tillbaka i normalt slag, för att jag tror liksom nu har de alternativen och valmöjligheterna ändå och laborera med i truppen så att säga.
Ja, jag var ute på Häckens träning nu, herrarna då fokus, men damerna tränade samtidigt precis här nu. Och då sa Christian Lundström där att hon, den där nya anfallaren som vi breakade här i podden för några veckor sedan.
Ja, från var det Tanzania?
Ja, det var
unga,
ja,
18-åriga
precis, tjejerna. Jag har glömt namnet på henne. Men hon är på ingång nu och kommer tydligen i slutet av veckan. Så henne blir lite spännande att se också.
Ja.
Men annars sa han att de tittar väl fortfarande efter anfallare sådär, så att de har väl inte helt stängt den dörren. Men du uppfattade det som att de, alltså Rubensson kan komma att fortsätta där uppe liksom. Det var inte bara så här Vilahamn som hade fått någon blackout och skrivit fel i laguppställningen, utan detta var ett seriöst test för framtiden också.
Ja, ja, det var det absolut, och hon var jättebra där, och jag tror, och hon var själv öppen för att spela där i fler matcher, och jag frågade lite, men vad fan ser du ute på landslaget? Du ville slå dig in som central mittfältare i landslaget, och då var hon ungefär, ja, just det kanske man ska tänka på också, men det,
det var ju därför hon inte ville spela högerback.
Ja, men det hade hon inte riktigt tänkt på nu då, så att nej, nej, jag menar inte att de ska permanentera henne där, jag menar bara att eftersom de har Hammarlund, det börjar bli liksom, det är inte så långt till Hammarlund tillbaka liksom, och de nu då kan ha henne i någon, Rubensson i någon match, de kan ha Stine Larsen och spela där i någon match, så tror jag liksom, och så får de in en ny tjej från Tanzania då, som visserligen är 18 år och ett väldigt framtidsnamn, men man kan släppa in henne via lite inhopp och så tror jag nog ändå att de hanterar det, så de tar liksom inte in någon jätteny tung anfallförstärkning nu. Jag har väldigt svårt att se att...
Nej, och då har de väl liksom kanske inte hittat någon då. Det är väl egentligen där, den slutsatsen man får dra, för de var ju högt lite på Rebecca Blomqvist där. Kändes det som, hon verkar ju vilja stanna i Tyskland, och de var ju på lite andra spelare också som gick till lite av större klubbar ute i Europa där, så att det är väl slutsatsen jag drar kanske, att okej, vi har inte hittat någon tillräckligt bra nia, någon som är bättre än Stine Larsen, och då får vi lösa det med det vi har.
Så är det. En annan grej som var intressant där, det var ju att Stine Larsen just då, hon spelade ju alltså tia istället, så hon låg strax bakom där, och där brukar ju Andrine Hegerberg spela. Nu spelade Stine Larsen där, och så kom Hegerberg in i andra halvlek och gör det ju klart mycket bättre. Jag tyckte Stine Larsen såg inte särskilt stabil ut i den rollen heller. Det var liksom klassskillnad när Hegerberg kom in, och jag pratade lite med Vilahamn efter det, Vilahamn efteråt, och han antydde lite att ja, men nu vet vi att hon kan sitta på bänken också, och det kändes lite så här som den typen av markering, att en tränare som vill visa vem som bestämmer och ser hur ett stort namn hanterar att ibland få sitta på bänken. Det känns precis som ett sånt beslut, så att jag tror att Andrine Hegerberg kommer spela där framöver, men nu har Vilahamn visat vem som är boss i det här laget, och att han tar liksom inga fångar, att här går det inte att leva på gamla meriter eller på vad man heter eller så här liksom, utan det är han som bestämmer, och här jobbar vi för laget och så, du förstår vad jag menar.
Ja, ja,
den typen liksom av markering någonstans, men för att det är uppenbart att Hegerberg är vassare på planen än vad Stine Larsen var, men du liksom, du kliver inte rakt in och petar kanske en som har gjort det bra innan ändå liksom, utan här ska alla veta sin plats, och här är det han som är chef så att säga.
Intressant spaning faktiskt.
Måste ja, säga. Den var mycket intressant, och den tror jag liksom stärker hans roll i det här laget, och det kommer dröja innan han, så länge han klarar att ta den typen av tuffa beslut, så kommer det dröja länge innan han tappar omklädningsrummet som det heter.
Men då, om man liksom ska utveckla det lite, så liksom Robert Vilahamn, när han tog över damlaget, så var det ju vissa som, han kom ju från en roll som assisterande i herrlaget hos Häcken, och han har ju tränat, varit huvudtränare tidigare i seniorlag, men på en lägre nivå. Så det är klart, han kommer ju inte in i det här damlaget med liksom det här tunga CV:t bakom sig, eller som den här tunga tränaren liksom. Så det är klart att då kan han behöva hitta sina sätt för att markera att här är jag, och jag bestämmer, och liksom markera närvaro och makt, om vi ska använda det ordet, på ett annat sätt. Och då var ju det här ett typexempel.
Jag tror absolut att det var det, och jag tyckte också att han antydde lite, även om han inte sa det rakt ut. Och det skulle förvåna mig väldigt mycket om det ändå inte blir Andrine Hegerberg som kommer ligga i just den här 10-rollen, vilket ju stärker den tesen ännu mer. Häcken vidare till semifinal där, som sagt, möter Hammarby på lördag. Den matchen håller vi givetvis koll på. Semifinal blir det däremot inte för IFK Göteborg. Förlust mot Elfsborg på Borås Arena. 1-0 i efterdyningarna till den här matchen, så har det dykt upp en rad liksom diskussioner om lite allt möjligt egentligen kring Blåvitt, och vi ska väl beta av det. Det har ju varit snack om Sorga som är utanför truppen, Paka Lagemyr som ryktas till Sirius, Sam Larsson har vi lite information om, Hussein Kanei, talangen, har skrivit kontrakt, men Vi kan väl backa bandet lite till matchen först, så vi inte tappar bort den helt. För du var ju på plats på Borås Arena där, Linus. Och vad är din bild? Var det rättvisa 1-0 till Elfsborg, eller Var Blåvitt med?
Blåvitt var med. Alltså det här var, tycker jag, var Blåvitts bästa match i år. De såg liksom så där solida ut försvarsmässigt som de vill göra, och det är ju det Stara var tydlig med, att det är fokus. Men den här matchen tyckte jag de visade upp en liksom kreativitet och en farlighet offensivt som jag inte har sett tidigare år. Mycket via kanterna, mycket via inlägg. Och skapade ju mängder av chanser, tillräckligt gott och väl för att vinna den här matchen. Det var ju skott i ribban och Wilhelmsson hade ett friläge och sådär. Så med lite bättre skärpa så hade de absolut kunnat vinna den här matchen. Sen är det ju en individuell prestation då av Ondrejka istället som avgör. Så jag tyckte det var en bra match, en ganska jämn match tyckte jag. Och som sagt Blåvitts bästa i år, så att de hade absolut kunnat gå vidare därifrån.
Och de var bra på egen kraft snarare än att Elfsborg var dåliga, eller var det liksom en bra fotbollsmatch där?
Ja, men det tyckte jag. Och sen kanske Elfsborg passar Blåvitt ganska bra att möta, med tanke på att Elfsborg kliver ganska högt och anfaller med väldigt mycket folk, fokuserar väldigt mycket på offensiven känns det som, och då får Blåvitt lite mer utrymme att anfalla på, kanske speciellt på kanterna när liksom Ondrejka och ja, det var väl Ocke som spelade på andra kanten, trycker upp ganska högt, så finns det plats att spela på. Så det kan man väl väga med, men jag tyckte absolut att Blåvitt var bra på egen kraft, och det känns som att Stara har ju pratat mycket om att så här, vi har tränat tufft och vi har fokuserat mycket på försvarsspel i vinter och nu ska vi börja släppa upp det lite och då kommer det nog se bättre ut. Och det var också en härlig pausintervju med Simon Thern där kommentatorerna frågade, ni med gamla kroppar liksom, är det så att de börjar mjukna upp här nu när solen kommer fram och det börjar bli grönt och varmt? Och ja, Thern höll väl med om det delvis, och det kan väl ligga någonting i det också. Så att ja, men kanske ett litet tecken på att Blåvitt börjar trampa igång lite bättre i alla fall än vad de har gjort hittills.
Om man då lägger på att den här matchen spelades på bortaplan och den spelades på plastgräs, så kan man ju då lägga till att har du ett IFK Göteborg som spelar på naturgräs, med tanke på det spelarmaterialet de har med de här veteranerna som ju är grässpelare. På samma sätt som att det finns liksom konstgrässpelare, så finns det ju även klassiska grässpelare, och en majoritet av dem håller ju till just IFK Göteborg med liksom med Bjärsmyr och Gustav Svensson och Berg, och det är ju liksom utpräglade som har varit hela sina fotbollsliv på gräs liksom, och som är bättre där. Plus att vi vet från i höstas att IFK Göteborg är starkare när de får sin hemmapublik i ryggen, vilket ju i princip alla lag är. Det är ju samma med när jag var uppe på Hammarby mot Häcken här, och de har liksom sin publik i ryggen, så växer de ju av det liksom. Så att om du tar den prestationen då de ändå gör mot Elfsborg borta, och så lägger du till gräs och du lägger till hemmapublik, är det dags att liksom ompröva allt du har sagt tidigare, att det är Häcken som liksom har legat lite före här? IFK Göteborg i kapp och förbi.
Shit, det har ju svängt en del nu faktiskt, det får man ändå säga. Under de senaste, vi satt ju och imponerades av Häcken under hela lägret där nere.
Försäsongsmästarna.
Ja, eller hur, och sen helt plötsligt smälls de till av Hammarby med 4-0 och ute. Nu har inte de spelat sedan dess, så det var svårt att se hur de har reagerat på det, men nej, jag hade nog fortfarande Häcken som det starkare laget där. Men klart är att detta var ett steg framåt för IFK Göteborg. Jag tycker det, och det ska vi nämna också med tanke på allt vi har sagt innan.
Att allt skulle vara frid och fröjd i IFK Göteborg däremot då, det innebär det ju inte, för det finns ju alltid liksom...
Är det någonsin där?
mycket saker som alltid dyker upp där. Den största debatten som jag måste säga, du får rätta mig om jag har fel här, för du har egentligen varit inne mer i det här. Det är ju den här enorma diskussionen som uppstod om Erik Sorga precis... efter just Elfsborgs matchen då, att han inte hade varit med i truppen på två matcher då, vare sig mot Mjällby eller Elfsborg då. Och alltså, jag tycker inte att det här är jättekonstigt. Jag har liksom, vare sig när han värvades eller någon gång efteråt, överhuvudtaget sett att han är någon superspelare på något sätt. Jag har inte haft särskilt stora förväntningar överhuvudtaget på honom. Jag tycker inte det är jättekonstigt att han är petad. Det kanske är lite anmärkningsvärt att han inte är med i truppen, men det känns liksom som en ren konkurrensbedömning av Micke Stare, och det finns liksom inga, vad jag kan se i alla fall, argument till att han skulle vara närmare startelvan. Ändå har det blivit en jättefråga kring det här, och som sagt, du har ju varit inne och grävt lite i den. Vad säger du?
Oh, alltså det är klart att det blir ju alltid en grej när du värvar en spelare och sen är den spelaren inte med i truppen ens när det väl är match. Han gjorde ett inhopp mot Landskrona på 8 minuter. Det är det enda han har spelat i cupen. Alltså jag förstår att diskussionen kommer. Sen av det vi kan se, och det är ju enbart det sportsliga, där har han ju faktiskt inte presterat speciellt bra.
Han har gjort en bicyklet, han är i Marbella liksom.
Ja, det var ungefär gjort, så liksom. Och de träningsmatcherna där vi har sett honom så har han inte sett speciellt vass ut.
Missar ju det öppna målet mot Nordsjälland exempelvis.
Och brände någon chans tror jag i den utsikten matchen jag såg också.
Så han är ju inte het.
Nej, och då kan man ju prata om Gustav Norlin som å andra sidan har sett, om vi pratar om vilka han konkurrerar med då, om kanske först och främst tar sig med på bänken då. Så Gustav Norlin har ju sett jättebra ut. Stor skillnad mot förra året. Kevin Jakob tycker jag också har sett pigg ut de matcherna jag har sett. Så de håller jag ju högre än vad Erik Sorge är just nu sportsligt. Det jag tycker, och det kanske som också blev en del av diskussionen, det var ju att en sån som Patrik Karlsson Lagemyr som har varit borta väldigt länge, absolut inte i någon vidare matchform, att han får sitta med på bänken i en avgörande match mot Elfsborg och även hoppa in framför då Erik Sorge som är ett tungt meriterat nyförvärv som liksom ändå har varit inne i det hela försäsongen.
Meriterat eller vad jag kanske,
okay, men ett av de stora nyförvärven, ja, i vinter får man ändå säga. Det går inte att snacka bort liksom. Tungt meriterat kanske var fel. Även fast han var Europas nionde bästa målskytt för ett antal år sedan. Ja, skitsamma. Den diskussionen tycker jag man kan ta. För den är intressant. Och Paka har ju varit en av de andra diskussionerna kring IFK.
Ja, precis. Om vi även går in på Paka då, eftersom du leder in det på det spåret, så var ju frågetecken kring varför han också byttes in när han byttes in i det läget. För han går väl före till exempel Jakob då när det är 12 minuter kvar och de jagar kvittering.
Ja, Jakob kom väl inte in?
Nej, Jakob kom heller inte in liksom. Utan det är Paka då. Så Paka går före Sorge i truppen och han går före Jakob i bytet där trots att han inte är matchutränare. Alltså jag tror inte att det är krångligare än så än att Paka Lagemyr levererade en jättesågningen i pausen utsikten, vilket kan ses som någon form liksom av kontaktannons liksom. Hallå, jag är up for grabs liksom, om ni vill värva mig. Sen dyker det upp, så visar det sig att Sirius är intresserad av honom. Det här kom visserligen fram dagen efter Elfsborgsmatchen, men de är ju intresserade av honom innan, även om ni kom fram då. Sirius fotboll, alla fattar ju, den passar Paka mycket bättre liksom än Stares modernt retro. Paka är ju samtidigt populär bland fansen. Stare vill säkert ha kvar honom i truppen, vill väl förmodligen i alla fall inte liksom för IFK Göteborgs del tappa honom gratis till Sirius när kontraktet nu går ut. Så man visar att man tror på honom genom att slänga in honom när det är 12 minuter kvar i en match mot Elfsborg då. Inte på något vis att man liksom vaskar en Elfsborgs match, men att det är ändå så liten påverkan med ett byte när det är 12 minuter kvar, så du kan du lika gärna liksom för det stora helheten visa att du tror på Paka genom att ge honom den här chansen så han ska känna liksom att han vill stanna kvar i IFK Göteborg. Jag tror att sådana hänsyn och överväganden måste du absolut göra som fotbollstränare ibland.
Ja, alltså jag köper resonemanget rakt av utan att ha liksom någon källa eller någon liksom uppgift på att det är så, men jag köper ju resonemanget rakt av. Det är klart att om de vill behålla Paka vars kontrakt går ut efter säsongen, så är det klart att de måste visa förtroende. Sen håller jag väl inte med om att det är lite påverkan att slänga in någon med 12 minuter kvar, för IFK Göteborg misslyckades ju helt med att få till någon form av forceringsfas, och det ska ju inte Paka lastas för att han kom in, men att inte slänga in en spelare som Kevin Jakob som faktiskt har sett riktigt pigg ut, eller då för den delen har Sorga som till skillnad mot Paka är mer den här kanske straffområdesspelaren och boxspelaren som faktiskt kan göra det där målet. Det resonemanget köper jag nog inte riktigt.
Men då måste jag fråga, för att Stare kan vi ändå räkna med, han kan mer fotboll än både du och jag
absolut
tillsammans. Varför gör han då inte det uppenbara? Varför tar han inte Jakob? Varför har han inte Sorge? Det måste finnas en anledning till att han tar in Paka i det läget, och då kan jag bara komma till en slut. Han tar in Paka för att det här situationen runt omkring finns och han måste visa förtroende.
Ja, jo, men jag, som sagt, jag köper resonemanget. Om det har hänt någonting bakom kulisserna som inte vi vet, så kan det också vara. Men jag köper resonemanget av, men jag tycker det är anmärkningsvärt för att inte på något sätt att han sumpar matchen, men jag måste ändå säga att jag tror att forceringsfasen hade kunnat bli bättre utifrån vad man har sett av till exempel en sån som Kevin Jakob om han hade kommit in, och därför tycker jag det är anmärkningsvärt.
En annan grej om Sorge som är intressant som jag ska fråga dig om, för du gjorde en intervju med honom, det var ju det här är ju egentligen från Mjällby-matchen då. när han är på, inte med på bänken där, och det framstår ju lite i citatet han säger till dig att han är på väg mot bänken, och så kommer en dam och säger du ska sitta på läktaren. Vet han inte om att han är på läktaren?
Nej.
Eller hur ska man tolka det? Liksom?
Det verkar faktiskt inte som att han gjorde det, och inte heller mot Elfsborg, utan att han, jag vet inte om IFK Göteborg har det så, tyvärr hann jag ju prata med Stare och han åker iväg, så att jag kunde inte ta honom efter att jag hade pratat med Sorga, men tydligen är det ju så att spelarna verkar inte veta. De värmer upp med laget och sen är det någon då som får gå upp och sätta sig på läktaren. För de är väl alltid en mer egentligen i regel.
Men tränaren måste informera dem om detta, tänker jag. Eller?
Ja, eller jag vet inte om det är liksom att de så här avvaktar om det händer något på uppvärmning. Men det känns ju väldigt konstigt att inte informera det i alla fall innan då man går ut till planen. För Sorga sa, men jag gick där med, liksom hade skorna, matchskorna på, matchdräkten på. Så kommer någon dam till mig och säger stopp, nej, du ska inte in på planen, liksom, du ska sitta här på läktaren. Väldigt konstigt, vi får följa upp det här med Stare, jag har inte hunnit göra det än, men ja, väldigt märklig situation.
Ja, alltså det får ju tankarna till någon form av liksom utfrysning eller någonting, för att det måste ju berätta för spelare vad som gäller. Ni är på bänken och du är på läktaren. Liksom.
Ja, det borde inte vara
så konstigt. Funkar det ju i 110%, så att antingen så har ju Sorga då inte förstått, eller så har ju Stare begått ett ganska stort misstag liksom, om han inte har informerat vem som är 19:e man liksom, vem som sitter på läktaren. Då har ju tränaren gjort ett uppenbart fel, eller så har Sorga missuppfattat det helt enkelt och inte tagit in information.
Ja, men som det har hänt liksom. verkar ha hänt både mot Mjällby då först på Vallhalla där, och sen även mot Elfsborg, så som jag tolkar det på Sorga liksom, och så känns det inte som ett misstag, utan då verkar det som att det är kanske så de har det.
Ja. Vi tar lite kringelikrokvägar fram mellan våra resonemang här, för att om vi backar lite till Paka då, som eventuellt är på väg bort här då, eller i alla fall så finns ju det här då ryktet om Sirius, sen om det är agentplacerat eller inte. Men jag tänker ytterligare en grej om det, och det är att Patrik Karlsson Lagemyr har ju en specifik agentfirma som han jobbar med, och samma agent jobbar nu med Sam Larsson, för Sam Larsson har bytt agent, så att Sam Larsson har också den här agentfirman då, och jag tänker lite, skulle Paka Lagemyr kunna veta att Sam Larsson är på väg in, eftersom de har samma agenter, och då fattar han att okej, tar de in Sam Larsson, då är det liksom då kommer jag inte få mycket speltid där, för de är lite liknande spelartyper och så vidare. Förstår du min tanke?
Vilken konspirations... Jag älskar den! Det är jättebra.
Ja, du köper den.
Här avsäger vi att Sam Larsson är klar för Blåvitt liksom.
Genom Paka Lagemyr, ja. Och den nya agentkonstellationen.
Ja. Shit.
Alltså det skulle ju kunna vara så. Jag har inga överhuvudtaget några belägg för det här, men lägger man pusslet, så skulle ett pussel kunna se ut så, eller så betyder det överhuvudtaget ingenting.
Fast det är roligt att tänka att det betyder någonting.
Så är det ju.
Och ändå, Sam Larsson är ju hemma i Göteborg. Han tränar med IFK Göteborg. Sen verkar det har ju känts som att han ska bryta sitt kontrakt där borta i Kina, men det verkar han ju inte ha gjort än. Utan han verkar ju sitta på det kontraktet som löper även över det här året.
Så det är samma som Marcus Danielssons situation, ja. Jag har inte heller brutit sitt kontrakt,
och det är ju lite
konstigt med Djurgården.
För det kändes som att det ganska snabbt efter att de åkte ur ryktade, så pratade de som att nu kommer kontrakten brytas, för det är ju ganska många av de här mest välbetalda spelarna som har lämnat Kina under det senaste året, ett och ett halvt, två åren kanske. Så att ja, först det steget kanske, men när väl det kickar in, då tror jag på din konspirationsteori.
Jag har dock ytterligare en konspirationsteori här som eventuellt hänger ihop, och det var ju att i samma veva kom ju även beskedet om att Hussein Kanei får fyraårskontrakt, talangen som då tar upp en definitiv truppplats, som ju också är en spelare som Paka Lagemyr skulle konkurrera med, och det kan ju också ha varit känt internt några dagar innan det blir offentligt att Kanei kommer få lång kontrakt, vi kommer satsa på honom, det påverkar Lagemyrs situation. Här finns ju inga agentkopplingar så, vad jag vet.
Han jobbar med någon holländsk agent.
Ja, precis, han har någon annan agent. Exakt. Men däremot så skulle det ju ändå kunna vara så att Lagemyr känner att okej, de kommer satsa på Kanei här istället, som den här liksom lilla trollgubben.
Ja, men alltså så här, om man bara ska titta på Patrik Karlsson Lagemyrs situation, så är det klart att om man blundar lite för liksom hans kärlek till IFK Göteborg och den publikfavorit som han i mångt och mycket är, för hans karriär så vore det ju bättre att lämna IFK Göteborg nu. Och då passar ju Sirius alldeles utmärkt. Det känns som att det sättet de spelar fotboll skulle klaffa alldeles utmärkt ihop med honom. Jag menar, han har ett år kvar på kontraktet. Det finns ingen riktig position till honom i det här laget. Ska han spela anfallare? Ska han spela kant? Det känns liksom... Det känns inte som att det här året kommer bli bra för honom om han är kvar i IFK Göteborg. Det var lite samma läge med Noah Alexandersson där som lämnade för Norge. Så jag förstår nog att ryktena kommer, och jag tror nog att det vore bäst för Paka om han faktiskt lämnade IFK Göteborg.
Vi ska snart hoppa vidare från IFK Göteborg, men vi ska ta en sista grej då, för att den här förlusten mot Elfsborg och uttåget ur Svenska Cupen, det blev ju inget större ramaskri kring det. De flesta hade väl det lite på känn. Vi var inte jätteförvånade att IFK Göteborg ryker i kvartsfinalen, men det innebär ju ändå någonting i ett större perspektiv om man backar bandet till när hemvändarsatsningen någonstans drogs igång och lanserades, så fanns det ju ändå en dröm och en tanke om att det här kanske kunde ta IFK Göteborg ut i Europa igen. Misslyckades man med det genom Allsvenskan 2021. Man var ju bara 8 i fjol då. Nu hade man ju bonuschansen här då genom att ta sig ut i Europa via cup och få Europa kvala då till hösten här med de här spelarna. Nu är den chansen också borta. Då återstår ju en chans att ta sig ut i Europa via Allsvenskan 2022 då. Men då är det ju alltså ytterligare, då är det ju hösten 2023, och då är det frågan om spelar liksom alla de här fortfarande då. Hur mår Berg då, hur mår Gustav då, hur mår Wendt då, och så vidare och så vidare. Så att nu har det gått så nu har utvecklingen inte varit så positiv, så nu blev det ju ingen större grej. Men egentligen, om du hade backat bandet ett år när de här hemvändarna var på gång, så är det ju här ändå en smäll. Liksom, att okej, nu dog även den här Europa-chansen, även om det inte riktigt känns så. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis hur du menar. Och precis som jag tror vi var inne på det i förra podden, att det känns som att IFK Göteborgs, ja, den lättaste vägen överlag till Europa, det är ju att vinna kuppen. Och ännu mer kanske för dig i dagens IFK Göteborg, som känns som att de är bättre, liksom kan mer slå till i de här enstaka matcherna snarare än att vara jättebra och toppad över den här säsongen. Så att det är klart att detta var ju deras stora chans ut i Europa. Och förutom liksom smällen med kopplat till hemvända och sådär, så blir det även en ekonomisk smäll att inte lyckas ta det steget ut. Så att absolut, även fast det inte var förvånande, så klart negativt för klubben.
Och det innebär ju någonstans också då kanske att, nu vet vi inte vad det blir för resultat 2022 här, men liksom effekten av alla de här hemvändarna egentligen, ganska stor risk att den blir noll och intet egentligen.
Ja, men så är det. Vad var det Stefan Andreasson i Elfsborg sa, att de hade netto på Conference League, det var 10 miljoner eller någonting?
Ja, exakt. De fick in 12 miljoner intäkter och ett netto på 10 miljoner. Och då gick de ju för fan inte ens dit. Liksom. Nej. Utan de spelade två kvalmatcher, eller fyra kvalmatcher totalt. Då. Och då var inte publikintäkter heller inräknade, nej, utan det är pengar från UEFA.
Och utan att veta, jag vet inte, det kanske hade täckt sign-onen för några av hemvändarna i alla fall.
Ja, det hade du garanterat gjort. Vi har ju andra lag här i stan. Inga som har heller gått vidare då till någonstans i Svenska Cupen. Däremot har det varit en del intressanta årsmöten som vi ska ta oss an. Och jag var på Häckens årsmöte, men du var på Gais årsmöte, Linus. Så jag tänkte att vi ska börja där. Gais har haft ny årsmöte, valt ny ordföranden och hanterat aktuella frågor. Hur var din upplevelse?
Alltså jag vet inte var jag ska börja.
Oj då.
Nej, men alltså så här, jag var ju på det första medlemsmötet de hade i december efter att de hade åkt ur. Och då var det liksom begravningsstämning, och då ställdes alla de här kritiska frågorna, ordförande Jonas Andersson och Jonas Östergard, som då hade meddelat att de skulle lämna. De fick ta rätt mycket skit, vilket är befogat eftersom Gais hade åkt ur elitfotbollen. Och det är ju där det är, de här mötena är till för att medlemmar ska komma dit och liksom kritisera och ställa liksom de valda till svars. Och så kommer vi till årsmötet, och absolut att det har hänt mycket sedan dess, och absolut att man ska gå vidare, men om det var begravningsstämning då, så var det ju, alltså det var ju nästan feststämning nu.
Oj.
Nej, men jag vet, allt avslutades med en stående ovation till när alla nyförvärvade fram och pratat, och det var applåder och det var... Alltså jag vet inte om jag... Jag blev frustrerad bara.
Men måste man inte vända blad och liksom lägga det gamla bakom sig och nu tittar vi framåt och nu måste vi ingjuta mod i styrkorna? Och...
Jo, men absolut, jag köper det, och det är klart man inte ska liksom hålla på och vara kritisk i all evighet, men ta en sak som liksom ordförandeskapet. Okej, Jonas Andersson lämnar, alla tyckte han hade gjort ett jättedåligt jobb, och såklart han hade gjort för att de hade åkt ner från Superettan. Då får han ta det och kliva bort. Men då väljer man vice ordföranden Roland Blomstrand, och inget ont om honom liksom, men jag förstår inte den logiken i att liksom, ja men någon har gjort det, men då tar vi hans vice som har varit i klubben så länge. En sån grej kan jag liksom störa mig på, och liksom okej, om de tror på honom, men varför kommer det inte fram någon motkandidat? Varför blir det inte diskussion om det på ett årsmöte? Jag förstår inte, varför bara som medlem går man dit och accepterar saker? Det är det jag lite frustrerad över.
Kan det vara så här att jobbet, ja det är inget jobb, men uppdraget, förtroendeuppdraget som ordförande i GAIS, kön är inte jättelång till de som överhuvudtaget kan tänka sig och det är för att ett, det är liksom just nu då ännu mer oglamoröst än det var innan, eftersom de är nere i lingonserierna i princip liksom. Två, de får en jävla massa skit liksom av en del falanger i supporterleden då. Nu är det ytterligheter då, du talar om en ytterlighet på årsmötet när det är applåder, men sen har vi ju de här liksom som står och gapar och slänger skit på dem efter matcher och den delen liksom, och det kan vara hot och det kan vara annat jävla elände liksom. Det är inte så jävla många som är beredda och hoppa på det där uppdraget helt enkelt.
Nej, så kan absolut vara, och det är möjligt att jag är mer frustrerad än vad jag borde vara. Men, och att man ska gå vidare och absolut och allt sådär. Och sen ska det väl sägas att det kanske inte är de mest det är kanske inte de mest hardcore supportrarna heller som går på de här årsmötena. Det ska väl också läggas till i ekvationen liksom. Men jag bara slog, jag ska skriva en text om det vad det lider också. Jag slogs bara av hur snabbt liksom man ställer om. Och hur snabbt man liksom, och det är kanske en styrka också att man glömmer liksom, men Roland Blomstrand stod liksom och pratade om att vi ska göra, alltså liksom att då är GAIS en allsvensk klubb och vi ska få tillbaka GAIS till allsvenskan. Att allsvenskan ens nämns under ett årsmöte med GAIS just nu.
Nej, det är ju patetiskt, det håller jag med.
Det är liksom om jag ska liksom sammanfatta min frustration så tycker jag att det har gått för fort. Det har gått för fort från att man liksom står och kastar skit och man är kritisk och man är liksom tvingar bort folk egentligen i december till att man nu har helt svängt och allt verkar vara så himla bra liksom.
Du vill ha liksom som med corona och Tegnell här, du behöver en haverikommission här liksom, där vi pekar ut ansvar och brister liksom på ett tydligt dokumenterat sätt, lägger skulden där den verkligen hör hemma och hamrar fast det liksom i stadgarna mer eller mindre liksom.
Ungefär så.
Och sen går vi vidare.
Ja,
liksom.
Kanske. Eller att man liksom ändå, det har ju också, vi har ju också skrivit om liksom kritik som har kommit internt från den här mediegruppen och ideella krafter, och det liksom, det är folk som har sagt upp sig, det är ju knappt någon personal kvar uppe på GAIS-gården. Det kommer inte några sådana frågor på årsmötet. Det diskuteras inte. Så
nej, då är det ju väldigt mycket skygglappar på. Alltså ja, man tog inte ens upp det här. Det är ju lite synd att det jag menar, den svenska föreningsdemokratin är ju fantastisk, att vi har den här möjligheten. Men det är synd då liksom att det blir så att det står liksom ett gäng huvudklädda unga män och skriker och gormar efter matcher. Och du har ett par liksom okritiska, halvblinda eldsjälar som står och applåderar på ett årsmöte. Att liksom inte alla de här samsas på årsmötet och har en konstruktiv diskussion och liksom utnyttjar föreningsdemokratins kraft istället. Liksom att det blir så jävla liksom polariserat och fragmentiserat och vad fan
är
det?
Ja, och det kanske där som är, jag kanske inte ska vara frustrerad på GAIS, jag kanske ska vara frustrerad på medlemmar och årsmöten överlag, för nu var det 100, jag tror det var 122 röstberättare på plats på GAIS årsmöte. Jag tror Örgryte hade 83. Och det är alltså två av Göteborgs största föreningar. IFK Göteborg, jag tror det var strax över 200 tror jag, och sen var det väl några som följde det via länk och sådär, men Men det är ju pinsamma siffror.
Ändå är de rätt höga i, om man sätter dem i en kontext. Jag såg Hammarby nu hade 200 på sitt årsmöte. Jag vet att AIK, när det stormade som mest i AIK, de verkligen mobiliserade. Då var de, jag tror de var mellan 500 och 700 vid ett antal årsmöten där. Och det är klart, då kommer vi upp i hyfsat höga tal. Men liksom, ändå är det inte högre än så. För jag menar, de har ju tusentals medlemmar, de här klubbarna, även i Göteborg. Liksom. Mm. Så det är klart att det är låga tal, det du refererar till.
Ja, och det är kanske jag som har fel. Nu känns det som att jag har svamlat mycket här, men
det känns, ska man göra en podd?
Ja, men det kanske, jag kanske har fel bild av årsmöten också. Jag kanske har någon så här, jag kanske tycker att det ska se ut på ett sätt, men verkligheten är en helt annan. Verkligheten är att man ofta går dit, man litar på att valberedningen till exempel har gjort sitt jobb och utnämner den bästa styrelsen och den bästa ordföranden, och man röstar igenom det. Ja, men jag kanske tycker att det borde vara lite annorlunda. Särskilt när en stor klubb som Gais har åkt ur elitfotbollen, då tycker jag att det borde se annorlunda ut även på ett årsmöte.
Får jag ge då ett bra exempel på hur det kan se ut på ett årsmöte? För jag var ju nämligen då på Häckens årsmöte, och det var ju väldigt intressant, för att där var det alltså en i samband med att de skulle godkänna den ekonomiska bokslutet, helt enkelt, de ekonomiska siffrorna, det ekonomiska resultatet, och att styrelsen skulle då få ansvarsfrihet för detta, så gick frågan ut till medlemmarna. Det var 74 röstberättigade medlemmar på Häcken, vilket ju är väldigt lite, eftersom det här rörde ju hela Häcken så att säga, så att det är klart det är väldigt lite där också. Men i alla fall, frågan gick ut, och en supporter där, Erik Ranusjö, ställer sig upp och tar upp en sak som han har noterat väl dold i årsredovisningen, att de har ett leasingavtal som alltså ökat från 66 miljoner 2020 till 175 miljoner 2021. Och det här är alltså då, det är liksom Häckens enskilt högsta ekonomiska åtagande någonsin, om jag förstod det rätt. Alltså, de har alltså ett leasingavtal på 175 miljoner som i första hand då handlar om Gothia Park Academy, att de bygger ut den och alla planer då. Och det är liksom ett leasingavtal med valberedningens ordförande slash sponsor Hasse Bula Andersson då, som äger marken, äger byggnaderna, och det är ordförande Anders Billströms byggbolag BRA som bygger. Så det är ju liksom en jävla smet det här liksom, och en jättehög summa som överhuvudtaget inte har kommunicerats. Så det här ställer sig då supporten Erik Ranusjö på årsmötet och ställer frågor om, och det blir ganska livfulla diskussioner. Andra medlemmar lägger sig i, borde vi inte äga våran egen som de gör i Kamratgården? Hasse Bula får liksom ge sin syn, och årsmötesordföranden får liksom dämpa känslorna lite. Liksom.
Men kan ju då, om jag bara får komma med ett snabbt inspel. Ja. Häcken har ju lätt Sveriges bästa mötesordförande.
Ja.
Pappa Gazarian.
Seroy Gazarian.
Fem plus på honom.
Han skötte ju det här med bravur då. Men jag menar, någonstans allt där, för det här var ju helt oskrivet, och det var liksom ingen som har tagit upp det, de här siffrorna, de här kopplingarna, den här grejen. Utan den dyker då upp på årsmötet, blir en diskussion om det, och alla är väl hyfsat nöjda och glada till slut. Och även om den här supporten Ranusjö, jag intervjuar honom efteråt, han menar på liksom, han tycker fortfarande den här dealen är lite småskubb. Och det är klart att det är ju lite liksom, det blir ju lite småklubbskänsla över att liksom ordföranden har sitt bolag och valberedningens ordförande och sponsorn, han äger marken, och så sitter de i samma båt allihopa liksom någonstans. Så det är ju lite lurigt så, det kan jag absolut hålla med. Men vad jag menar är att det var ett fint exempel på hur det ska fungera på ett årsmöte liksom. Alltså, har styrelsen inte informerat ordentligt, då ska de ju få höra det på årsmötet. Och då ska man ta upp det, och så ska man ställa sina frågor, och så får de se till att ge bra svar. Och då bad jag om ursäkt för att vi borde ha informerat medlemmarna om det här på ett annat sätt liksom, sa ju då kassören. Så där skulle jag säga att det här var ett positivt exempel från ett årsmöte.
Bra, det gillar det. Då kan jag berätta, i kontrast ska jag berätta när det var så mest ilsket under Gais årsmöte.
Ja.
Det var att strax efter att Roland Blomstrand hade valts till ny ordförande, så lovade han ju att han skulle jobba hårt och att han skulle försöka ta tillbaka Gais till elitfotbollen. Sen lovade han också att han skulle sluta kalla Gais för sällskapet. Det heter ju Gais atlet- och idrottssällskap, och han kallade det för sällskapet, och det gillar inte folk. Tydligen. Så nu, som ett av hans vallöften, så ska han sluta kalla Gais för sällskapet. Det tog 20 minuter. Sen kallade han Gais för sällskapet. Folk blev ju, nej, folk blev inte skogstokiga, men det var första gången det liksom med Roland. Du ska inte kalla oss för sällskapet.
Ja. Och är det här då för att det är för tanken att det är ÖIS? Eller? För
ja, jag har misstänkt att det, så jag har inte grävt djupare i frågan. Nej. Men jag tror det. ÖIS kallar sig ofta för sällskapet, ja, mer liksom utåt än vad Gais gör. Så att det var liksom kontrasten från Gais årsmöte.
Ja, nej, men då har de definitivt lite på att jobba på. För jag menar, det var ju precis som du var inne på tidigare. Det saknas ju inte kritiska frågor att ställa i Gais. Nej. Där årsmötet hade varit ett bra forum liknande då de kritiska frågorna som kom upp under Häckens årsmöte. Det var heller inte de enda, utan det presenterades en budget, 10 miljoner plus räknar Häcken med att gå. Och då var det en mötesdeltagare där, en medlem, minns inte exakt vem, men som menar på att det här var väl lite lite när vi har sålt på Patrik Wålemark och så. Och det var faktiskt också min spontana tanke, vad fan, kommer de bara gå 10 miljoner plus när de har gjort den här jätteaffären? Och då fick de ju tillstå framme vid podiet att de hade räknat lite lågt kanske, att det var goda chanser att den där siffran faktiskt skulle bli högre, men att de hellre ville liksom vara lite försiktiga än att ta i för mycket. Men återigen så liksom så visar det ju någonstans på ett engagemang när medlemmarna är vakna och på hugget så att säga. Och det blir då bra diskussioner. Och som journalist är det fantastiskt att vara på de här årsmötena, för man lär ju sig väldigt mycket om klubbarna och föreningarna och får ju väldigt mycket bra information. Man kommer ju därifrån med liksom x antal intressanta nyheter när de då fungerar som de ska, vilket jag tycker att Häckens gjorde och du då uppenbarligen önskade en hel del mer från Gais.
Ja, men det är väl en sak när liksom man kanske inte kan kräva så mycket av ett årsmöte om allt fungerar bra i en klubb. Jag tyckte IFK Göteborgs årsmöte till exempel var ju också väldigt lugnt, men där var det mer befogat för att de har ändå, det fanns inte så mycket att ta på egentligen. Då ska det ju till då, som, precis som från Häcken, och ambitiösa medlemmar som hittar någonting som inte liksom har varit uppe i ljuset. Men återigen, kring Gais, det har varit så extremt mycket, och det är inte bara att de har rykt ner från Superettan, utan det är alltifrån det vi har skrivit om med liksom kritik från ideella krafter, hur det fungerar i deras mediegrupp, och till att personal säger upp sig från kontoret, till att Magnus Sköldmark är klubbchef, assisterande tränare och fotbollsansvarig. Han skötte även powerpointen på årsmötet. Gick så där. Han var inte så nöjd efteråt, det hackade till där lite några gånger. Nej, men du förstår lite vad jag menar. Det har inte varit några positiva grejer kring Gais egentligen det senaste halvåret. Och då hade jag, när jag gick till det årsmötet, så trodde jag att det skulle bli mer kritiskt och mer liksom ifrågasättande. Och istället avslutades allt med en stående ovation.
Kan skicka med det till IFK Göteborgs nästa årsmöte där då, apropå att det blev en jämförelse där mellan att äga sin egen träningsanläggning, som ju Blåvitt numera gör när de har köpt loss Kamratgården, och att leasa den då som Häcken gör här då, att en sak som dök upp med anledning av Häcken här och som jag tror att medlemmarna faktiskt inte har fått information om, IFK Göteborg kan ha fel, det är att det har hela tiden pratats om själva kostnaderna för Kamratgården, vad det kostar, men faktum är ju att IFK Göteborg hyr ju även marken och betalar där till Göteborgs kommun, och det undrar jag om inte de har liksom, det har nog försvunnit lite i alla IFK Göteborgs kalkyler här, att där ska faktiskt till en till kostnad där. Vad kostar det varje månad för IFK Göteborg att betala för marken där uppe? Det tror jag inte. I alla fall lades det upp så från Häckens håll att i det här priset ingår ju inte bara byggnaderna, utan här ingår även markhyran då. IFK Göteborg handlar ju bara egentligen om byggnaderna och så, inte själva markhyran. Så att det skulle till exempel kunna ha varit en fråga för IFK Göteborgs medlemmar, hur förhåller det sig egentligen med markhyra till Göteborgs kommun här? För det är de som då äger marken, om jag har förstått det här rätt. Så där har de en fråga till nästa årsmöte.
Ja, vi kan hjälpa till där med lite frågor.
Absolut, ju fler frågor på årsmötena desto bättre. Det genererar ju som sagt nyheter. Men jag tror att vi var klara med årsmötena där, va? Om du tar något mer från Gais.
Ja, jag tror jag har sagt för mycket kanske, men ja, det kommer någon text på det här framöver där jag ska försöka skriva om det lite mer balanserat.
Det ser vi fram emot. ÖIS däremot har vi inte så mycket om här. Dels för att då Filip sticker runt på sin afterski där i de franska alperna, eller vad fan han nu håller hus någonstans. Och det är han som har bäst koll egentligen på ÖIS här. Dessutom är ju ÖIS då på träningsläger i Salou, någonting utanför Barcelona i alla fall. De är inte på den spanska solkusten där vi var, men de är i Spanien. Alla vägar bär till Spanien nu för tiden, vad det verkar. Fast utanför Barcelona då, som sagt. Har du hört något hur de har det där nere?
Sett lite bilder bara. Ja. Inte hört någonting.
Ser det bra ut?
Nej, ser bra ut. Ja. Det är ju inte Marbella, men det är ju...
Nej, precis. Inte Marbella-klass. Nej, nej, men vi återkommer till ÖIS så fort de är tillbaka på svensk mark, givetvis. Däremot har vi lite lyssnarfrågor som jag har fått in, samlat in via sociala medier. Erik Broman undrar, är Blåvitts spelartrupp klar? Inga nya in om ingen lämnar. Vilka förändringar tror ni det blir i sommar? Potentiella nyförvärv. Tack för en trevlig podd. Jag tror inte att IFK Göteborg gör några mer nyförvärv här nu de sista dagarna. Det skulle i alla fall förvåna mig. Det skulle vara Sam Larsson då, som vi berörde innan, att man får chansen att göra en sån riktig liksom dynamitgrej som lossnar här. Men i övrigt så känns det som att de här nyförvärven de har gjort, de är ute, som vi har varit inne på, Sorgan är ju inte ens med i truppen. Liksom. Det är liksom komplement till liksom en startelva. Stare har ju sina gubbar som han tror på. Det är det här han kommer köra på. Liksom. Och nyförvärven som har gjorts har ju mycket varit då för att bredda truppen.
Jag tror inte heller, precis som du säger, jag är inne på samma linje som dig. Max Sam Larsson. Sen är jag ju fortfarande, som jag har varit inne på länge, att jag tycker att de borde värva en mittback till. Där känns de tunna. Och även en vänsterbacks backup till Oskar Wendt. Jallo spelade ju där senast. Gjorde det väl det helt okej, men det är ju inte alls hans position. Så de borde inte vara klara, men jag tror också att de är det.
Ja. Däremot är ju de positionerna säkert högaktuella för sommaren då. Den frågeställningen landar ju också vilka förvärv kan det bli i sommar. Och där öppnas ju då andra dörrar också. Om Oskar Willemsson lämnar givetvis så kommer det ju frigöra pengar då. Och då kan man säkert titta på att förstärka backlinjen ordentligt, vänsterback. Men även en ersättare då till Willemsson om inget annat händer. Samtidigt så när vi har spelat nu 10 ish matcher eller vad fan det är, 12 omgångar innan uppehållet här, så kan det ju dykt upp en rad andra frågeställningar också. Det är ju lite vanskligt där att spekulera exakt vad som behövs. Klart är ju att de lag som gör bra sommarförstärkningar brukar tjäna ganska mycket på det.
Mm, ja, men så är det. Och sen har ju IFK Göteborg ytterligare ett problem med att de sitter på väldigt många spelare som har utgående kontrakt, så att på något sätt blir ju sommarfönstret också ett ganska stort arbete med det. Tobias Sana, Hossam Ayesh till exempel, bara för att nämna två av startspelarna. Liksom. Kevin Jakob också då, om vi ponerar att Willemsson säljs, så kanske även Kevin Jakob försvinner, så att det finns rätt mycket att göra i IFK Göteborg fram till sommaren.
Frågan är vem som ska göra det också?
Ja, det vet vi fortfarande inte.
Även om jag noterade att i pressmeddelandet när Hussein Kanej hade förlängt, så var det Mikael Stare som gjorde de här liksom pliktskyldiga citaten då, där han ska förklara varför han har fått just si och så många år och varför de tror på honom och varför det här är bra. Det där är ju liksom ett sätt att synas då, och de valde dem att låta Mikael Stare synas i den här rollen, så att det kanske lutar åt manager Stare i alla fall.
Ja, men det gör väl det. Som jag har förstått det så är det väl, det är Mikael Stare, det är Håkan Mild och klubbdirektör, Marcus Hermansson, ekonomichef, och Jonas Olsson, akademichef, som liksom har, det är bland dem som liksom Pontus Svanerhus uppgift har fördelat. Sen finns ju också Jonas Henriksson här som sitter i styrelsen och i sportrådet. Så att det har liksom lagts ut på ganska många olika personer, men det blir ju Micke Stare som får ta de här frågorna. Det blir ju logiskt så att det är honom man tar kontakt med när det kommer rykten nu. Mild får ju lite mer övergripande frågor, känns det som.
Daniel Lundström undrar om IFK Göteborg borde spela 3-5-2 alternativt 3-4-3 istället för 4-4-2, som Mr. Lindmark, alltså Mark Lind och Norrbys tränare, som är ute och vevar
duell. Den mellan Mark Lind och Micke Stare växer sig bara större och större och större.
Ja, han tyckte det är en podd då. Nej, här är jag Team Stare då, för att parafrasera en aktuell annan podd. Nej, men här ja, jag ser ingen anledning till att de ska gå in och röja i liksom, och ändra formationer och så här för mycket. Jag menar, nu har de ändå liksom, nu har de precis kickat Pontus Farnerud. De har Mild och Stare som har väldigt likartad syn. De har en stor del av de bärande spelarna i truppen står för en viss sorts fotboll. Det känns ändå som att man, om vi bortser från Paka Lagemyr, så har de liksom ett gäng som drar åt någorlunda samma håll just nu. Då får man väl någonstans försöka så här, utnyttja den kraften och inte liksom kvart i tolv på natten liksom, vad är det, 2 veckor från premiären, bara ändra allting igen nu. Det vore ju liksom fullständigt hål i huvudet. Nu har man ju bestämt sig, det är det här vi ska göra, det är det här vi har tränat hela jävla vintern på. Vi har den här formationen, vi har liksom en 4-4-3 plan B-grej för eventuellt för konstgräsmatcher och när vi måste stärka upp centralt mittfält. Men att utöver det liksom bara röra och rota i för mycket när man trots allt känns ganska eniga och ganska övertygade, ganska bestämda om vad det är man vill göra. Sen kan man tycka vad man vill om det, men man drar ändå, upplever jag, majoriteten drar ändå åt samma håll just nu. Så att göra som Mark Lind då föreslår här, riva upp allting, som sagt, det tycker jag skulle vara hål i huvudet.
Ja, jag håller med. Jag lyssnade faktiskt på den podden alldeles nyligen och han hade ju väldigt kloka resonemang, Mark Lind, det får man ändå säga. Just det med att spela med 3 mittbackar motiverade han ju med att då får du in Bernardo Villar och kan använda sin vänsterfot. Du får upp, kan trycka upp dina wingbacks bättre, Oskar Wendt och Emil Salomonsson, eller om då Alexander Jallo spelar där. Så det resonemanget köper jag, men jag köper lika mycket, ännu mer kanske, ditt resonemang att det vore idiotiskt att riva upp det här. Och jag tycker nog ändå att när man tittar på IFK Göteborgs trupp så är den inte, det finns inte spelare att få spela 3-5-2 eller 3-4-3. De har ju bara 3 mittbackar egentligen, om inte räknar Tim van Assema då som har kontrakt i några dagar till, tror jag. Så där försvinner ju det bort, och ska du spela 3-4-3, och du ska spela med 3 anfallare och blir 2 vingspelare. Vad ska Oskar Willemsson spela då? För då blir Marcus Berg logiskt den centrala. Så att jag tycker väl överlag att IFK Göteborgs trupp är liksom, hur du än vrider och vänder på det så finns det spelare som inte passar in. Och det är ju lite för att den är kanske byggd mer att man har på något sätt köpt spelare snarare än att köpa spelare för ett speciellt spelsätt. Så det finns vissa spelare som inte passar in oavsett hur du vrider och vänder på det egentligen. Det är väl kanske det stora problemet egentligen, att den här diskussionen ens finns, för att du kan vrida och vända på det till oändlighet utan egentligen att hitta det där riktigt rätt.
Men jag tror att i IFK Göteborg är det här ingen diskussion. Det finns liksom inget som tyder på att de helt plötsligt ska riva upp det de har gjort. Liksom. Det är det starkaste argumentet. Skulle de liksom kört en trebackslinje, då skulle de ju börjat med det i december. Liksom. Då hade det varit relevant. Nu är det mars. Det blir liksom, nej. Och sen precis som du säger, att spela med 3 mittbackar när man bara har 3 mittbackar, det är jävligt vanskligt också. Och jag såg att någon var ute då att ja, men då kan man köra Oskar Wendt som en 3D-mittback. Men jag menar, Oskar Wendt har ju fullt sjå lyckats försvara som ytterback. Liksom. Alltså, han är ju bättre när han får använda sina fina fötter längre upp i planen.
Den interna skytteln.
Ja, jag menar det är ju hans grej liksom, och det här att hålla på och försvara och så, det, så att ha han som en del i en trebacklinje, det skulle vara oerhört skakigt, kan jag säga.
Det är väl om man skulle säga, det har ju föreslagits från sina håll, det var någon annan podd tror jag lyssnade på, att flytta ner Gustav Svensson till en mittbacksroll vad det lider.
Men då tar man ju bort Gustav från det han är absolut bäst på, liksom, att täcka ytor och skära av på, då använder man ju liksom inte sina spelare där de är som bäst. Nej. Då tar man ju bort det liksom, det köper heller, eller tror heller.
Nej, och då landar man ju att 4-4-2 just med dagens IFK Göteborg är nog det optimala, för du har Marcus Berg tillsammans med Oskar Willensson, och du har liksom 2 mittbackar när du bara har 3, och du kan spela Gustav på mitten, och du får även utnyttja Sana då, hittar ju hyfsat rätt i den där kantrollen när han kan vika in, och Ajesh på andra kanten. Jag tror ur min synvinkel det är liksom det bästa man kan göra med dagens IFK Göteborg trupp.
100% enig om det, och framförallt mot bakgrund av att det är det man har jobbat för hela vintern här liksom. Så att man får helt enkelt vara nöjd, och det kommer ha sina brister givetvis det här bygget, men det skulle ha ännu större brister om man bara riva upp och bygga om innan den så har börjat. Christian Lindman undrar den eviga frågan kring Häcken här då, är Waris Majid på väg till Häcken? Det har vi haft uppe förut här, men det har ju aktualiserats av Benny Traorés skada. Du var väl ute nu på Häckenträning här, har du några nyheter att bjuda de nyhetstörstande Häckensupportrarna?
Nej, men jag pratade lite med Per-Mathias Högmo, tränare, om det, och han är ju tydlig med att det är fortfarande ett alternativ att ta in en ersättare till Benny, de tittar på det. Nu är Alexander Jeremejeff tillbaka, han ser ut att starta imorgon. Torsdag.
Idag när vi spelar, när idag, folk lyssnar
nu är det där med dagar igen.
Ja, det är torsdag när den här podden publiceras.
Spelar Häcken mot Utsikten. Då ser Alexander Jeremejeff ut och spelar en halvlek. Även Ibrahim Sadiq, annan nyförvärv där.
Den snabbe.
Ska vi äntligen få se imorgon vad det verkar, imorgon torsdag. Men som sagt, de är öppna för att plocka in en ersättare till Benny Traoré, och de letar efter namn. När jag frågade om det var nära någon så bara skrattade han och hänvisade till Martin Eriksson. Så att vi fick inte så mycket mer ut där. Vad gäller Warriors så det jag hör är att det inte finns något konkret just nu, men att det är, verkar faktiskt vara ett alternativ för honom att flytta hem till sommar. Han ser ju ändå Göteborg faktiskt lite av ett hem och har, ska någon gång ha sagt liksom att han vill tillbaka hit efter karriären och till och med bosätta sig här. Vilket då absolut talar för en återkomst. Även Carlos Strandberg sitter på utgående kontrakt. Simon Gustav sitter på utgående kontrakt. Så att det finns lite så här gamla, med Häcken, hemvända mot mätt, stora namn som kan bli aktuella. Martin Eriksson har bekräftat kontakt med Warriors och med Simon i alla fall.
Men Warriors är från sommaren då, inte att det blir någon liksom sen premiärbana.
Det hade ju varit liksom en riktig knall om de hade lyckats lösa honom nu. Jag har svårt att se det. Han hade ju det lite tufft med speltiden nu i Frankrike nu. Hade lite tufft med speltid ett tag där, men verkar ha kommit igång och spela lite igen nu. Jag har inte hört något det senaste att han skulle vara aktuell, men det hade ju varit en riktig knall om de hade lyckats lösa honom här nu. Dock kanske lite för stort namn kanske, eller? Om du har Jeremejeff där också och du ska in i Ibrahim Sadiq. Det känns som att de kanske, ja jag vet inte, Marslensans säger nog att han inte kommer komma nu.
Nej, då får vi hoppas att Häckenfansen var nöjda med svaret på den frågan. Jag hoppas att alla andra som har lyssnat är nöjda, för det här var nämligen vad vi har att bjuda på idag. Jag tackar dig Linus för din som vanligt utmärkta insats. Jag tackar alla er som har lyssnat och podden utan namn är tillbaka nästa vecka. Ha det gott!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This is the summer to expand your horizons. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate lightweight, super packable travel shoes from Allbirds. Find your perfect pair at Allbirds.com. That's Allbirds.com.